Hej och välkommen till Somna med Henrik extra podden. Jag är lite hes, men icke desto mindre är detta min midnattsgåva till dig. Det som så småningom åtminstone ska komma att bli en midnattsgåva i bemärkelsen att någon gång, någonstans kommer någon att lyssna på de här orden vid just midnatt. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej! Går du ofta hit? Det där är ju en sån där fras som när jag var liten så var det sånt som herrar med överrock och hatt sa till damer med någon slags Dallas-frisyr i diskreta pianolounger. Går ni ofta hit? Och det var ändå ett slags första, alltså en isbrytare helt enkelt inför det som komma skulle sen då. Förhoppningsvis då en relation av varierande längd. Och jag vet inte om jag någonsin har varit med om en situation där jag i en liknande situation skulle kunna fråga någon detsamma. Går ni ofta hit? Det är ju en sån, vad säger man? Den är ju så apart och lösryckt ur. Det indikerar ju att själva besöket är så ovanligt att om man har varit där 3 eller 4 gånger, då måste man säga det. Därför att frågan indikerar liksom en slags, oj vad det var fräsigt här då. Alltså, går ni ofta hit? Jag antar att man med frågan vill ha svar på, kommer jag kunna få träffa er här någon annan gång? Men för mig ligger det någon slags implicit fråga, förundran i frågan. Alltså en, som jag sa, oj vad fräsigt det var här då. Men ni är väl förstås van vid det här. När folk svänger sina lurviga. Också ett uttryck som ju inte heller har någon relevans idag. Svänger sina lurviga ben. Det finns säkert någon sång eller något från början. Om några som svänger sina lurviga ben. För det var ju också ett uttryck som jag växte upp med, att man, när man går ut och dansar, då går man ut och svänger sina lurviga. Det är för övrigt inte heller någonting man gör bara så, åtminstone inte i min värld, går ut och dansar. Jag har en kompis som regelbundet går ut och dansar jitterbug. Annars finns det inga andra dansare i mitt liv. Då har jag ändå vuxit upp med dansen i mitt liv. Och under flera år så dansade jag också square dance tillsammans med min mormor. Min mormor och jag var ett danspar. Eftersom morfar bangade ur rätt snabbt så hoppade jag in. Jag tyckte det var roligt och det var fint. Fin stund med mormor. Jag var väl i 10-årsåldern när jag började och jag var säkert 18 när jag slutade. Så under 8 år dansade jag square dance med mormor. Sista gången jag dansade med henne, då var hon gammal. Om inte gammal så åtminstone ganska skruttig. Då gick jag scenskolan i Göteborg och hon var där på ett square dance convention. Och Square Dance-konventerna var ganska spännande tyckte jag då som ung. För det var alltid mycket som hände och spännande saker. Och fulla vuxna, vilket var väldigt spännande att titta på avstånd. Men då kom i alla fall mormor dit och då dansade vi på typ gamla Ullevi eller något. Och jag minns att hon var väldigt stel när jag snurrade runt henne. Hon höll på att ramla omkull någon gång och så. Och jag minns att jag tänkte att nu är hon gammal. Det var det många år kvar som hon skulle finnas kvar i livet. Visst är det sorgligt? Alltså en helt hanterbar sorglighet skulle jag ändå vilja säga att det är. Men det där att de gamla försvinner från en. Jag känner att jag med mitt barn nu, att det hade suttit fint med en som var snäppet generationen över. Därför att de som är farföräldrar i det här fallet nu, de är liksom mitt i pensionen på något sätt. Precis som jag antar att mina mor- och farföräldrar var när jag var liten. Men jag hade ju kontakt med de som var äldre då. Jag har ju sagt det många gånger i podden. Men jag har träffat min mormor och hennes mamma och också hennes mamma. De var så unga när de fick barn, alla de där. Så att jag kände min gammel mormor. Jag var 7 år när hon dog. Och jag minns henne ganska bra. Jag var ju inte medveten om då hur gammal hon var och hur unikt det var att hänga på daglig basis med en person född i sista halvan av 1800-talet. Under sista årtiondet av 1800-talet ska jag säga. Hon blev ju gammal. Och hennes dotter minns jag ju väldigt väl. Det finns faktiskt på min Instagram en film där vi ser, där man kan se alla generationerna. Inte sådana med Henriks Instagram utan Kirinaya. Där finns en gammal Super 8-film med mig och min mamma. När jag är nyfödd, hon bär på mig. Och så min mormor. Som är snygg som ett sprakande fyrverkeri. Och styr och värdar liksom. Och så hennes mamma. Som verkar lite bortkommen. Och så den tronande matriarken. Som också för övrigt är äldst. Ja, äldst det är hon ju såklart. Men också längst av alla. Min gammel mormor då. När mormors mor dog, då var jag 18. Så henne minns jag otroligt väl. En av hennes favoritgrejer att göra var att sniffa mig i nacken. Ja, när jag är som liten, alltså jag har ingen minne av att hon ville göra det på mig som 18-åring. Och sen var det ganska kort tid tills dess att mormor försvann då. Jag ska inte upprätthålla mig vid det. Men visst är det synd. Just när man har egna barn kan man känna att det vore så fint om de kunde få finnas också. Men vi kan ju inte få det vi vill på det sättet. Och jag antar att det enda sättet att acceptera, enda sättet att leva med sånt är att acceptera det och säga att det här är väggarna och taket. Som jag befinner mig inom. Det är väl ingen mening med att jag försöker bryta sönder taket. Eller putta ut väggarna. I alla fall inte i det avseendet. Hur kom jag ens in på det här? Går ni ofta hit? Men det som jag tycker är så fascinerande, det är att då via Ester, som hon hette då, gammel mormor, så kommer jag ju så himla långt tillbaka i tiden. Min mamma, när hon var i 20-årsåldern, så gjorde hon en intervju med henne, Ester. Till hennes 90-årsdag tror jag det var. Och hon... 89, jag kommer inte ihåg. en lång intervju som hon bandade på sånt där gammalt rullband. Och hon kanske var 30, för jag fanns ju. Ja, då intervjuar hon henne om hennes långa liv, rika liv. Det som är så hemskt synd är att det är så otroligt dåligt ljudkvalitet. Det i kombination med gammelmormor Esters grova dalmål gör att det blir ganska svårt att hänga med. Och också att det är gammal inspelning och så. Jag har ju digitaliserat den då, såklart, för hundratusentals kronor. Jag skojar. Men det är inte dyrt, det är inte billigt. Men det hjälper tyvärr inte. Jag hör inte mycket, faktiskt. Det är väldigt svårt att höra. Man hör ju mest bandspelaren. Tänk vilken grej det där var. Att micken satt ju fast. Alltså om man inte var intresserad av ljud, vilket ju min mamma och pappa inte var, och köpte en extern mikrofon. Så de använde ju förmodligen den mikrofon som fanns i den där rullbandspelaren, som ju var mekanisk och gav ifrån sig ljud som en liten, ett litet valsverk. Och så det är ju det som hörs. Man hör ju bara wii, när rullarna går runt. Det är så mycket som jag önskar att jag med dagens... Idag hade man ju lagt iPhonen vid sin gammel mormor. Kanske kan vi ta med oss det av det här då, så det inte bara blir dystert och så. För jag vill verkligen säga också det att det är helt, för mig är inte det här dystert. Och försök att se det från mitt perspektiv då. Om du tycker det är mörkt att tänka på sånt här. För mig blir livet meningslöst om inte jag får tänka på sånt här också. Men, jo, då, det, om vi bortser från allt det mörker då, som jag alltid för in, alltid lyckas knöckla in i allting, så kanske att om det finns äldre släktingar i livet, prata med dem, spela in dem, dokumentera dem, låt dem få berätta om sina liv och tänk på ljudet. Så ljudet blir bra. Så att dina barn och dina barnbarn kan få höra. Det är ju en gåva som vi har fått. Som forntida människor inte hade. Man bara hörde berättas om sina äldre släktingar. Väldigt skarvat och färgat såklart. Precis som alla liv. Jag var en gång på en kompis farfars begravning och han var mycket omtyckt. Och på begravningskaffet så berättade alla om den här fantastiska mannen. Och det går ju inte att tro annat än att den här personen var någon typ av helgon slash superhjälte. Det berättades om ett plank på nära 2 meter han hade hoppat över, bara praktiskt taget jämfota. Det berättades om hundratals människor som hade räddats enkom på grund av den här mannens rådiga ingripande. Och det finns säkert korn av sanning i det där, men det är ju en när man ska summera människors liv blir det ju ofta väldigt grovt tillyxat. Det kan man komma runt om man låter de gamla få prata med egna röster. Men det blir tillyxat då också. Vi yxar ju våra minnen för att få dem att passa in i det som vi har. Jag har tänkt på det jättemycket själv eftersom jag har ganska intensiva minnen av min uppväxt. Och att de ju har tenderat att få en dramaturgi i och med att jag gjorde en pjäs om min högstadietid som jag turnerade med i väldigt många år. Så jag vet själv, jag är på första parkett där så att säga, jag vet själv hur lätt det är. Men visst har vi det mysigt här på den här trevliga lilla baren. Vi sitter här vid bardisken och det är en liten krum pianist i ett hörn. Det ser lika dammig ut som heltäckningsmattan på golvet. Som inte verkar ha bytts på åtskilliga decennier. men bara adderar till charmen i det här gamla stadshotellet. Vi sitter där och dinglar med benen i de lite för höga barstolarna och vi tänker att så här träffades man förr. Man gick till stadshotellet och då var det ingen avdankad sylta som det kan upplevas som nu, utan färska, stora, utländska koncernpengar inpumpade i hotellet. Utan det var en kokpunkt, en mötespunkt, en smältpunkt, en smältdegel i ett litet samhälle. Det var också här man träffade folk som kom utifrån. Här startade och slutade många äventyr. Men det finns ju någonting romantiskt över idén att sitta kvar i reminensen av de där stora äventyren och ändå ha sitt på det torra, så att säga, därför att människorna som levde då i den världen då visste ju inte hur vi skulle få det. Visste ju ingenting om framtiden. Det gör ju inte vi heller, men vi vet desto mer om dåtid och samtid. Ja, kanske inte dåtid. Men vi har i alla fall möjligheten att ta reda på det. Vi sitter ju i de här gamla kulturhusen uppkopplade till tänderna med ett fullständigt utrullat kartpapper framför oss av vad som sker i världen, av det som är värt att veta, i alla fall vid en första anblick. Vi är liksom experter på första anblickar. Vi sitter där och rätt vad det är så blippar det till i våra telefoner och så vet vi att någonting har hänt i Sydney på andra sidan jorden. Jag läser ju in mycket ljudböcker. Just nu läser jag in en bok om andra världskriget och britt-tyska dubbelspioner. Och det är en bok som jag har åtskilliga synpunkter på. Behöver inte säga mer än så. Jag kan säga en sak till, och det är att om man vill skriva en bok som gör anspråk på att skildra en helhetsbild av less is more, kan jag känna ibland när jag läser in böcker. Men det är intressant, det är mycket intressant i den. Bland annat då hur lite man visste om saker och ting. Att när tyskarna skulle skicka spioner till Storbritannien så var man ju tvungen att hitta kläder som passade i Storbritannien. Och då var ju det en grej liksom. Man måste klä ut sig så att man ser ut som en britt. Det är ju ingen som tänker på idag. Om jag skulle spionera någonstans. Så, alltså, eller att få tag i pund. Det gick ju inte. Utan det var man tvungen att åka till neutrala länder för att försöka få tag i. Eller utsmugglad valuta. Och så när spionerna då kom in i Storbritannien via båtar på natten, roendes och sådär, så kunde de inte åka tåg eftersom ofta så var de så dåliga på engelska, åtminstone de som kom från tyskt håll, att de inte, enligt boken alltså, jag har inte forskat i det här, att de inte fick åka, de fick inte beblanda sig med folk, vilket jag kan tycka är lite kontraproduktivt om man nu ska vara spion. Och sen så hade de stora bulkiga radioutrustningar med sig som vägde 9 kilo totalt med sändare och mottagare och sånt i stora bylsiga påsar. Kunde ingen engelska, hade konstiga bakgrundshistorier. Passen hade inga fotografier utan var bara block som man skrev i saker i. Ibland var blocken fullklottrade med anteckningar från olika banker. Det är så mycket som är så otroligt märkligt. När spionerna väl var på plats så var en av deras främsta uppgifter att berätta för moderlandet, faderlandet, vad det var för väder. För det visste man inte. Och det är liksom så ofattbart att föreställa sig idag. Där man kan ta reda på det väldigt, väldigt enkelt. Och även innan internet så gick ju det att ta reda på genom satelliternas, även om det var krångligare då än nu. Men då visste man ingenting. Noll. Regnade i England. Är det sol? Är det snöstorm? Ingen satellitbevakning, ingenting. Så man visste ingenting. Så spionerna skulle driva omkring och berätta då med olika intrikata kodspråk, med chiffreringsskivor och sånt, med enigma-skiffer, berätta för tyskarna vad folket på i bygden, medborgarnas moral, hur den var. Så. Spionerna trodde att tyskarna hade bringat England till fötterna, till knäna. Men så var det inte. Ingen visste. Och sen åkte de ju fast nästan allihop för att de inte kunde någon engelska och för att de inte visste någonting om öppettider på pubbar och sånt, som känns ganska monumental baskunskap för engelsmän. Och åkte fast allihop och många blev värvade då som dubbelagenter och sådär. Det var det som är boken. Och som sagt, den är väldigt svår att läsa in för att det är så mycket tider och fakta och sånt. Och ibland kan jag känna att jag skulle önska att jag hade valt ett jobb som till exempel handlade om att bara prata med dig hela tiden. Bara. Det är ju du i och för sig med och gör verklighet av långsamt, i och med att du faktiskt är en av dem som betalar lite pengar. Har jag sagt tack för det förresten? Tack så hemskt mycket för att du hjälper mig. Men icke desto mindre är det ju fortfarande så att jag måste ta lite andra jobb då för att få saker och ting att gå runt. Och då är det här. Och det är intressant, jag lär mig mycket, men det är samtidigt, det är tungt att sitta med 600 sidor och mot en deadline sådär. Ja. Men vi måste ju beställa någonting då. Jag dricker ju inte alkohol, men vi kan väl låtsas att det finns någon slags bubblande berusningsdryck som bara förhåller sig på något slags andligt plan, att vi alltså, vad kallas det för? Jag har glömt bort. Det är något ord jag letar efter. Alltså en ymnighetsdryck liksom. Ett höja bubblande glas, det är någonting så väldigt fint med det. Jag tycker fortfarande att det är ju det fina som då tyvärr är så förknippat med det där ruset sen. Och det är ju det som förstör det, åtminstone för mig då. Säger ingenting om dig, men för mig. Och då blir det så smutsigt eller så tråkigt alltihop. Däremot måste jag säga att jag tycker så mycket om det där, att sitta två personer och man har någonting att fira. Och i all stillhet och triumf så höjer man sina glas mot varann. Delar en stund av fullständigt privat, ostörd, lågmäld eufori över vad man har åstadkommit. Det är väldigt sällan som sådana ögonblick blir helt rena dock. Jag hade skrivit en opera en gång och så gick jag ut med dirigenten efteråt för vi skulle ta en öl tillsammans och fira då att vi hade skrivit klart operan och repeterat klart den. Och den hade till och med haft premiär, ja, precis. Och vi gick ut efteråt, först själva innan resten av ensemblen skulle komma. Och då satt vi där och skålade och tyvärr så var vi liksom på såna här orena platser båda två, så vi kunde liksom inte, fast vi otroligt olika sinsemellan, hade rott i land ett sånt jätteprojekt som en opera faktiskt är, på rekordkort mardrömslik tid. Hade vi fått ihop någonting som vi var jättenöjda med, så kunde vi ändå inte riktigt liksom dela den där triumfatoriska tystnaden innan stormen. Utan det blev lite, vi låtsades, eller vi var nog så otroligt manglad av den där processen, att vi kunde inte riktigt ta in det. Och sen kom resten och sen blev det liksom fest och sådär. Då försvann ju den där lågmäldhetens lilla välsignade småleende, så att säga. Men vi beställer in lite Blausorf. Blausorf är alltså en dryck som är framtagen specifikt för människor som vill njuta men inte vill springa ifrån sig själv i njutningen. Det passar mig utmärkt. Så det är vi säger Blausaft då. Det Blausaft gör är att det fördjupar känslan utifrån där man själv är. Den väcker ingenting i en som slumrar eller trycks undan, utan den bara befäster små subtiliteter. Det lämnar den inte med ett gapande efter mer, utan ja, det är koncentrerad självrespekt helt enkelt. Skål. Bra jobbat. Ska du inte säga det också då? Tack. Alltså, jag vet ju inte vad det är vi har gjort. Vi har väl satt ihop något helt fantastiskt. Alltså, vi har ju förverkligat en ny grej. Vi har ju en ny platå nu som inte bara vi utan många andra kan utgå från också i sina kommande projekt. Vi har skapat en fullständigt magnifik möjlighet för fortsatta generationer. Vi har förändrat för alltid. Vad är det vi har gjort för något? Aha. Ja, men det är klart. Ja. Vad tror du då? Vad tror du? Kommer det att bli en... kommer det att ta snurr liksom? Kommer det att bli någon effekt av det här? Ja, för att du vet, jag pratade ju med, vad heter hon, vdn för, ja. Och hon sa så här. Det här är ju en, så här sa hon ordagrant. Det här är ju en stor möjlighet för oss på koncernen att få ta del av och utbyta erfarenheter med även människor som bär på andra kvaliteter än de som vi omedelbart omger oss med i vår omedelbara närhet, så att säga. Och det här tar vi med oss, vi bygger vidare på detta och vi är jätteglada över att vi har det här mötet och vi har den här möjligheten och vi hoppas att vi kan fördjupa det här och vi ska utvärdera detta i slutet av året. Och då ska vi fördjupa detta och utvärdera och se om vi kan implementera lösningar i flera grupperingar och att jobba kontinuerligt med uppföljning av kvalitetssäkrandet av de här processerna. Så finns det människor som har som jobb att prata, vet du vad? Sånt där som inte betyder någonting. Mer än ett upprätthållande av ett system som, om det faller fel, bara tjänar sig själv. Lite grann som pengar. Alltså jag har inget emot pengar. Jag gillar dem för att de hjälper mig. Men om man hårdrar det så är ju pengar bara ett självuppehållande system. Vi har bara bestämt någon gång att de här pengarna är värda grejer. Och sen är de det och sen ger det ena det andra. Det är som en tornado som man inte kan stoppa längre. När jag var liten sa jag alltid det och det vet jag att alla barn har sagt. Kan man inte bara ge folk mer pengar, trycka upp mer pengar? Eller hur kan pengar vara värt någonting? Det är ju bara papper. Eller kan man inte bara skriva på 10 kronors sedlar? Nu finns inte de. Men att det är 100 kronor, varför kan man inte bara bestämma det? Om vissa är fattiga, kan inte de bara få mer pengar då? Det är ju en... Det ligger något i det. Varför går inte det då? Varför? Varför görs inte det?